Då säger vi god afton och välkomna till kvällens avsnitt av Bendit Like Bentner, fotbollspodcasten från treperspektiv.com. Du kan lyssna på oss på iTunes, på YouTube eller helt enkelt bara på treperspektiv.com, där man för övrigt också kan läsa våra skrivna blogginlägg. Och som ni har märkt så har vi haft ett ofrivilligt, bör vi väl ändå kalla det, uppehåll under de senaste veckorna, men idag är vi tillbaka starkare än någonsin och vi lovar faktiskt, eller vi vågar faktiskt lova att vi ska komma med podcast även nästa vecka, kanske till och med gånger två. Med mig idag har jag precis som vanligt Måns Karlsson.
Ja, det är kul att vara tillbaka.
Mm. Och Hannes Feldin.
Det som är bra det. Jag är redo att återskrida till verket.
Ja, och du är extra taggad idag också, har jag hört.
Det är definitivt.
Mm, trevligt. Och idag tänkte vi faktiskt fokusera lite på Premier League. Eftersom att dels har det hänt massa skoj och intressant under de sista veckorna. Och dels så återstår bara en omgång av säsongen. Och det är hiskeligt spännande, som vi säger här i Skåne. I framförallt i kampen om Champions League-platserna. Eller det är egentligen där det är spännande. Så att det är väl där vi börjar någonstans, tycker jag. Just nu så är det Chelsea och Arsenal som har de där sista Champions League-platserna. Chelsea har ju i princip säkrat det. Men Arsenal behöver vinna sista matchen för att säkra platsen framför London-rivalen Tottenham. Så om vi bara börjar där någonstans, Måns. Vilka tror du kommer att stå med en Champions League-biljett när vi summerar säsongen på söndag eller måndag?
Ja, till att börja med kan jag garantera faktiskt att Chelsea inte kommer tappa 16 mål och
kryssa ingen sista omgången. Nej, men jag vill inte vara den som har gått ut och sagt att det är liksom säkert.
Nej, men jag har den känslan att de inte kommer göra det. Så det står egentligen mellan Arsenal och Tottenham. Och Arsenal har ju en liten lurig bortamatch mot Newcastle som såklart vill avsluta snyggt på hemmaplan. Medan Tottenham jag slutar hemma mot Sunderland som senast säkrade sitt kontrakt och inte har någonting att spela för egentligen.
Nej.
Vilket gör att det känns väldigt öppet. Men Arsenal har ju en förmåga att krångla sig ur de här situationerna. Och faktiskt grejer till slut. Så jag skulle inte bli förvånad om de faktiskt till och med kan schabbla. Eller om Chelsea kan schabbla och tappa någon poäng mot Everton. Och så vips så kommer Arsenal ligga där och vara trea ändå till slut. Skulle inte förvåna mig faktiskt. Så att jag tror på Arsenal nu sista gången.
Mm. Och Fälle, finns det något ingen fläka där egentligen?
Nej, egentligen inte. Jag var rädd först för att Måns helt och hållet skulle räkna ut Chelsea från dramatiken och skriva upp dem på Champions League-plats. Men han garderade sig på slutet med att de möter Everton hemma och Everton är ett otroligt svårt lag att möta. Så det kan absolut bli en ny poängtapp. Everton har ju trots allt 15 kryss den här säsongen, så det vittnar ju om att vad som kan komma att ske. Och om Arsenal vinner då så går ju Arsenal om Chelsea.
Mm. Och det är ju som sagt, skulle inte förvåna med tanke på att Arsenal har en förmåga att alltid, det känns som de alltid kommer topp tre till slut, fast det inte ser ut att bli så.
Sen så har ju Arsenal en extremt svår bortamatch mot Newcastle. Mm. Även om Newcastle inte har något direkt att spela för, så har de ju en katastrofal säsong bakom sig. Och de vill väl rimligtvis avsluta snyggt hemma för sina fans. Men även Tottenham har ju en svår match, för Sunderland är ju ingen munsbit normalt sett.
Nu när de har säkrat sitt kontrakt, de har ingenting att spela för, bortamatch.
Yeah. Sant. Men jag tycker att alla tre lag har kluriga motståndare. Men Tottenham har ju helt klart det lättaste hemma mot Sunderland. Men
det finns inga lätta matcher, som man säger.
Nej, det gör ju inte det. Och jag vet inte, jag har en känsla av att det kommer bli stor dramatik på alla håll faktiskt.
Mm. Och för att förtydliga, som ni är lite inne på, så är det ganska viktigt att ta den där tredje platsen ändå. Med tanke på att det faktiskt är en direkt plats till Champions League. Mm. Kommer man fyra så har man ju chansen att kvala in. Vilket de engelska lagen i stort sett alltid gör.
De ska ju klara. Ja,
men man kan ju få extrem otur med lottningen. Ja. Man kan få möta ett Milan exempelvis.
Sen de har gjort om den här, eller själva rankingsystemet också, eller lottningssystemet. Så kan man ju få lite svårare.
Men Milan är väl vara sidade också. Alltså den typen av lag. Det finns fortfarande någon sorts sidning, måste du väl göra.
Det där måste väl så att jag inte insatt det riktigt. Det kan ju fortfarande bli väldigt tuff lottning.
Förlottning kan det bli, men jag har svårt att se att man får möta italienska och spanska och tyska lagen då.
Ja, systemet är så komplicerat så att man undrar om det Om det är någon som har koll på det.
Ja, det är nog säkert så inte spekulera.
Nej, men hur som helst, liksom, det ska ändå göras. Jobbet ska göras i ett dubbelmöte. Liksom, och...
Men för de som vill ha säkert så är det tredje platsen man ska jaga.
Exakt, och det är därför det kommer... faktiskt är rätt viktigt också.
Exakt, och den tror jag Arsenal kommer knipa.
Ja. Men då har vi ju egentligen besvarat den frågan. Och hur som helst så kommer det ju bli en väldigt intressant sista omgång. Och man får ju, jag vet inte riktigt hur man ska lösa det. Man vill ju se åtminstone både Arsenal och Tottenhams match.
Jag är framförallt oroad för vilka matcher kommer att sända. Det är väldigt oroad slash nyfiken för. Man vet inte vad man har att välja mellan riktigt.
Då kan jag berätta det, skulle jag tro.
Har de avslöjat det?
Har de avslöjat det?
Vi har Newcastle Arsenal Vsat fotboll, Tottenham Sunderland på Vsat sport och sen resten på Viaplay. Kan jag...
Då blir det ett...
Kan man väl förstå det där, den prioriteringen.
Även om Chelsea Everton vore väldigt trevligt att kunna spå mig.
Jo.
Tycker jag.
Benites avsked från Stamford Bridge, det kommer vara tårfyllt.
Kommer att känns som avsked.
Ja, jag ser fram emot den ceremonin, så att säga. Jag vet inte riktigt vad för tifo som...
De ska troligen avtäcka en staty av honom utanför.
Ja, en av läktarsektionerna kommer att ta Benites den.
Ja, det vore något. Men man ska aldrig säga ärlig.
Jo, faktiskt. Jag säger
men Roman är Roman.
Ja, och han har trots allt vunnit en europeisk titel. Och det är inte så att Chelsea har dem i överflöd heller. Så att... Benitez alltså. Så att,
En tanke är Benitez och Mourinho tränar par i Chelsea. Nej, det känns ganska givet.
Det var en spännande teori ungefär 2 sekunder.
Ja. Det var inte som teori. Det var mer ett infall.
Nej, det var rätt. Det var rätt. Men bra, då tycker jag att vi har behandlat Champions League-striden i Premier League tillräckligt. Kan jag tycka. Och vi hoppar väl vidare till Chelsea egentligen, när vi ändå inne på det. Och Chelsea ska ju som sagt få en ny coach. Och även fall vi... Även fall Feldin här verkar tro på att det blir Mourinho och Benitez. Så tror inte jag och Måns på det i alla fall.
Ja, tro är väl åt dig.
Det är lite till ditt försvar. Men Mourinho då, själv, då får vi väl anta. Hur stor risk finns det för den? Eller hur stor chans får man väl ändå kalla det?
Alltså nu när United-jobbet faktiskt togs av en annan person. Du säger David Moyes. Så tror jag att chansen att han går till Chelsea är väldigt stor. Jag tror annars att hans prio 1 var att få jobbet som Sir Alex efterträdare.
Tror du alltså?
Det tror jag faktiskt att det var. Och nu när det jobbet inte finns längre så är väl Chelsea-jobbet det mest attraktiva ändå för honom, skulle jag tro. Så jag tror faktiskt att chansen eller risken, får man säga, är väldigt god att Mourinho kommer dyka upp där på Stamford Bridge nästa säsong börjar.
Ja, med tanke på det allt har sagt under presskonferensen under våren och alla annan håll i håv om allt möjligt, så har ju allt mer sett ut som att Chelsea som man kommer att återvända till, känner jag i alla fall. Och jag ska väl faktiskt nästan rent av bli förvånad om han inte går till Chelsea i dagsläget.
Ja, det känns också som att det finns väldigt få alternativ egentligen. Abramovich vill ju oftast ha de här stora namnen. Och vilka andra stora namn finns det egentligen som skulle kunna gå dit? Ja, det skulle vara Pellegrini som ryktas om till Manchester City.
Möjligen Jürgen Klopp.
Ja, det skulle vara han då. Men jag tror inte han kommer lämna Dortmund så som det ser ut nu. Faktiskt. Det känns som att det finns inte så många alternativ om man inte ska gå inhemskt och kolla vilka andra gör som United och ta upp David Moyes, alltså en sån kille. Men det är inte riktigt Abramovich stil, så att... Jag tycker det luktar väldigt, väldigt mycket Mourinho.
Ja, det känns som att det blir en återkomst för The Special One, så att säga.
Och som du är inne på, Måns, så Manchester City ska ju också få in en ny manager eftersom att man har kickat Mancini. Vi kan väl börja där, rätt eller fel att kicka Mancini?
Jag tycker att det är rätt, men jag tycker det var oförskämt att göra det med 2 matcher kvar av säsongen. För att sammanfatta det kort.
Kort och koncist.
Ja, på rockaren tycker jag att det var fel att sparka Mancini. Och framförallt så måste jag hålla med Måns om att det var otacksamt och ganska så fult att...
Respektlös nästan, känner jag också.
Ja, respektlös att sparka honom så pass kort för det att säsongen är slut. De hade ju lika gärna kunna gett honom två matcher som var kvar. Det hade inte gjort någon som helst skillnad. Det känns som ett totalt överagerande efter FA Cup-finalförlusten att sparka honom. Då borde jag gett honom de två matcher som var kvar och sen efter det övervägt hur de skulle agera när säsongen var till ända, tycker jag.
Problemet är väl att vi vet inte vad Mancini har sagt i den här soppan också.
Nej.
Han kan också betett sig dåligt, det vet vi ju inte. Men
känns inte helt osannolikt.
Nej, det vet vi inte. Men han känns som en ganska oförutsägbar person.
Så osympatisk rent av skulle jag vilja påstå.
Ja, möjligt. Och han, efter en match där så sa han att det var rubbish, att han inte skulle vara kvar nästa år. Och kanske, de kanske tröttnar på lite arrogansen då som han ändå har. Och att han kanske betedde sig också på ett sätt som inte var acceptabelt, det vet vi inte.
Ja, alltså arrogansen är ju inte alltså särskilt klädsam efter en så pass dålig säsong som de har haft. Liksom, det lämpar sig inte riktigt att ha den attityden kanske. Nej. Men sen så att man sparkar honom med två matcher kvar, det blir ju ett statement på ett annat sätt. Det är möjligt att man vill få den effekten lite. Och i så fall lyckades man ju. Vi sitter ändå och diskuterar och liksom tycker att det är lite, det blir ju en större grej att de kickar honom nu än att de liksom hade bytat manager inför nästa säsong. Så att ja. Jag menar att så kanske de har resonerat också.
Men jag känner mig lite kluven nu därför. Dels så tycker jag att det var fel att de sparkade Mancini, för han har gjort så pass mycket för klubben. Han tog ju över efter Mark Hughes och då var ju ett totalt kaos i City, vilket var ganska så naturligt när Hughes var i farten. Och efter det så har han ju tagit City upp till, han har ju fått City att växa till en stor klubb som de har velat bli. Och han har ju tagit den där ligatiteln förra sommaren som hela klubben var ute efter. Och jag tycker att han har varit otroligt viktig för det här lagbygget. Men sen så har han ju misslyckats två gånger om i Champions League totalt. Och den här säsongen så har de inte vunnit titeln. Så man får ha förståelse ändå för att han får sparken till slut. Men sen, jag personligen blev rätt så chockad över den här nyheten. För jag har hela tiden haft en känsla av att ägarna av City har haft väldigt stort tålamod med det här projektet. Att de till skillnad från andra klubbar inte velat stressa fram och hoppat mellan tränare, utan har velat gett Mancini mycket tid. Så jag blev ganska förvånad över att han fick sparken.
Nej, men det går väl hand i hand med den dåliga säsongen också. Att hur pass bra relation de haft tidigare och så vidare. Så när man satsar så som City gör så blir det liksom för dåligt att förlora en final med Wigan till exempel. Ja. Kanske. Antar att det spelar in.
Det spelar nog mycket.
Ja, men hur som haver, två stora klubbar i England alltså som ska rekrytera en ny manager till nästa säsong. Och som vi var inne på, det finns inte sådär jättemånga stora namn som tillgängliga egentligen. Och båda klubbarna känns ju åtminstone i mina ögon som klubbar som stjärnvärvar lite även på managerfronten.
Ja, inte minst Chelsea har ju.
Nej, men ja, förmodligen sitter också, det vet vi inte riktigt. För det här blir ju deras första, eller andra då, efter Mancini, sen de satsar på det här sättet.
Ja, men det är väldigt mycket som talar för att det blir Pellegrini då från Malaga. Han har ju själv sagt att han kommer lämna efter säsongen då. Manuel Pellegrini alltså lämnar Malaga och han känns väl som en tränare som skulle kunna göra bra ifrån sig även i City då, där han får lite pengar och leka med och kan ta med sig med Isco exempelvis, som väl förmodligen kommer gå till City då om Pellegrini går dit. Och det känns väl som att han är det största namnet som finns ledigt trots allt, som jag var inne på lite grann tidigare.
Ja, men det är ju bara en tränare till två klubbar.
Ja, men Chelsea har ju Mourinho.
Ja, det har de ju i sig, det är sant. Men ja, det är också frågan om man kan. Det har ju varit lite prat om Ancelotti lämna PSG också. Men att han skulle återvända till Stamford Bridge känns väl inte sådär jättesannolikt.
Nej, han fick ju sparken därifrån också då. Och det var ju
efter en ganska så god säsong.
Precis. Så att, ja, det är väl, känns väl mer tveksamt. Sen Mourinho, det beror ju på hur relationen mellan honom och Abramovich ser ut. Om Mourinho vill svälja stoltheten och komma tillbaka. Han har ju sina principer, den karn. Så att det känns som att det är väl där så
kan jag tycka.
Ja, precis. Och det kan väl kännas som att det är det som är hindret. Jag kan tänka mig att Abramovich nog gärna ser Mourinho tillbaka. Och då som sagt är det frågan om Mourinho kan lägga det där men tidigare bakom sig. Eller om han fortfarande känner lite agg och vill visa sin ståndpunkt mot Abramovich och helt enkelt inte återvända. Det blir spännande att följa faktiskt.
Ja, och något sånt kan man ju ändå känna att, eller kan jag känna att jag har förståelse för i så fall.
Ja.
För att med tanke på vad han uppnådde ändå så fick han kanske inte det mest värdiga av avslut och så vidare.
Nej, knappast.
Mm. Men bra, då känns det som att vi har diskuterat det här till ända för den här gången. Det finns ju verkligen anledning att återkomma till det senare, såklart. Med alltså Manchester Citys och Chelseas framtida managers. Det kommer hända mycket på den fronten, både i ryktesväg och i budgivningar eventuellt de kommande veckorna. Men ska vi se här, Sir Alex har, som vi var lite inne på, lämnat plats för David Moyes nu vid rodret för Manchester United. Det känns som att vi måste ta upp det.
Ja,
det känns verkligen som
det. Det är ganska stor grej.
Ja.
Och då kanske inte, det nämnde vi inte ens nu, att Everton faktiskt ska få in en ny coach till nästa säsong också. Men det är ju inte det som är kanske det man väljer att fokusera på allra främst i den här, just angående det här, utan det är väl att Sir Alex slutar sin gärning för fotbollen, så kan man väl nästan säga.
Mm. Ja, han blir ju kvar i klubben.
Visserligen. Men det är ändå en stor grej.
Ja, det är
en enorm grej.
Ja, hyfsat stor grej ändå.
Jag tyckte det var skönt att jag lyckades konstatera att det var en stor grej. Mm. Men jag vet inte riktigt, var ska vi ta fart i det här egentligen? Sir Alex, Moyes, tror ni att Moyes kan bygga vidare på det här eller kommer han gå sin egen väg?
Ja, det är ju svårt att bygga vidare på det som Sir Alex har lagt grunden till under 26 års tid. Jag vet inte, det känns som att Moyes måste hitta sin egen väg. För Sir Alex har ju varit en ganska så unik tränare. Ja, väldigt unik kan man till och med säga. Så ja, jag vet inte. Man har ju sagt i alla år att det är omöjligt för en tränare som ska ta över efter Sir Alex. Och jag känner att David Moyes är väl en tränare som har fått ett omöjligt uppdrag han också. Det är väl ingen som riktigt kan ta över efter Sir Alex och göra det lika bra som han har gjort. Det är ju faktiskt helt omöjligt. Så ja, jag vet inte, men samtidigt så blir ju förväntningarna helt annorlunda nu på Moyes. Men jag vet inte vad jag ska förvänta mig. Jag är mest spänd på att se hur United kommer att bli utan Sir Alex. För jag måste vara helt ärlig, jag har inte tyckt att United har haft... Visst har de haft ett bra lag, men de har ju inte haft ett lag som de ska kunna vinna titel efter titel med. Som jag ser det, om man jämför med vilka konkurrenter det finns. Utan det har ju varit en lagmaskin som har fungerat otroligt bra tillsammans under extremt lång tid. Och det har ju Sir Alex varit otroligt viktigt för. Så det kommer bli intressant att se hur det blir nu, känner jag.
Ja, jag har ju lite grann samma spår. Det är lite grann som du säger, att om vi tar medan Chelsea värvar in Hazard och Oscar och City värvar in stjärnor som Yaya Touré och David Silva och så vidare, då kör Sir Alex vidare med Michael Carrick, Darren Fletcher, den typen av spelare, och få liksom dem att prestera bättre egentligen än alla de här stjärnvärvningarna som andra klubbarna står för. Mm. Och det är lite det har ju även Moyes lyckats med i Everton någonstans. Han har ju ändå på något sätt lite grann som Sir Alex då värvat spelare och fått ut maximalt av dem.
Mer än maximalt nästan.
Ja, precis.
Det gamla uttrycket, mer än maximalt.
Ja. Så på det sättet är de väldigt lika varandra till karaktären så. Sen förstår jag ju förstås även jag att inte Moyes kommer vara i United i 26 år och vinna 49 titlar. Det tror jag är bara lite för mycket. Men jag tror att för en klubb som Manchester United så är det nog ändå det bästa valet att göra. Känner jag. Han är ändå lagom rutinerad kille. Om vi tar en sån som Brendan Rodgers exempelvis, som nu gick till Liverpool istället. För honom hade det varit för stort steg att gå till United direkt.
Ja.
Men för Moyes, som är en klubb som Everton, har varit där ett ganska bra tag utan att ha uppe på de stora scenerna, så känns ju det som ett betydligt bättre val. Det känns som att det hade inte passat för United att ha en sån som Mourinho eller Guardiola innan han hade gått till Bayern då. Utan det känns som att Moyes nog är det mest rätta valet, även om det nog inte finns ett rätt val att ta över efter Sir Alex, så tycker jag ändå att det är en klok rekrytering.
Och, Och United vill ju antagligen ha någon som kan stanna i United under en längre tid. Precis. Och då det uteslöt ju Mourinho ganska omgående.
Exakt.
Och ganska många andra förmodligen också.
Precis. Ja, precis.
För nu har...
Nej, jag skulle säga det jag tror är att om Moyes får en tuff start och vinner ingen titel första säsongen, kanske tar en ligacup-titel eller FA-cup-titel andra säsongen eller vad det nu kan vara, så kommer de ändå låta honom ta de här 3-4 åren, kanske 5 åren, och bara bygga laget innan han sätter sin prägel. För det är som sagt, som Hannes sa, det är omöjligt att ta vid egentligen på där, så liksom att man måste ju ändå försöka sätta sin egen prägel, även om det är nästan till omöjligt att göra det på kort sikt. Så jag tror, hoppas och tror att United ger honom den tiden han behöver, för då tror jag att han kommer visa sig vara en smart rekrytering på sikt förstås.
Men United är ju en stor klubb och de kommer ju fortsätta vara, även om de kommer misslyckas med att vinna ligan kanske 2-3 år framöver, så kommer de fortsätta att vara en väldigt stor klubb. Och det, förr eller senare så kommer ju Moyes att leda dem tillbaka till tronen.
Det råder ju faktiskt, som ni är inne lite på, ingen tvekan om att Manchester United tror på Moyes. Det indikerar ju kontraktslängden.
Ja.
Om inte annat 6 år har han ju skrivit med. Men United, det är ju liksom en säkerhet både för klubben men också för honom. Det är ju som att säga att vi ger dig liksom chansen att bygga ditt eget, gå din egen väg. Och sen så, ingen kan ju säga att han inte har bra förutsättningar, utan det finns ju alla verktyg för att liksom spinna vidare på det som ändå finns.
Och det jag tänker på också lite grann är att det har ju nämnts i egentligen 5-6 år att Moyes ska bli Sir Alex ersättare. Så man undrar ju egentligen hur länge sedan det var de gjorde klart med honom. Alltså i praktiken då, att när Sir Alex skriver av att det är honom de vill ha. För det känns ju som sagt som att, med tanke på hur fort det gick innan han blev klar.
Precis.
Så har de ju haft det i tankarna länge. Och jag tror att det är bra mycket längre än den här säsongen i alla fall.
Ja.
Jag tror nog att de har haft egentligen, kanske inte gjort klart med honom, men jag tror de har diskuterat med honom väldigt länge. Och jag tror framförallt att Sir Alex nog utsåg Moyes som sin efterträdde för flera år sedan egentligen, och bara väntat på rätt tid att lämna över. Och ja, då känns det nog som att det här nog är rätt tid trots allt faktiskt.
Ja, precis. Så det råder ju faktiskt ingen tvekan om att Sir Alex har väldigt mycket, eller har haft väldigt mycket att säga till om just det här. Och de är ju goda vänner och så vidare. Så att man kan ju tänka sig att Moyes var en av de första som fick veta exakt när det skulle bli aktuellt och så vidare också. Så att där, som du säger, där har de nog haft en ganska bra framförhållning. Men som sagt, vi har väl enats lite vid här att vi tycker att det, även för det kan inte vara den sexigaste av människovärvningar på det sättet, så är det ändå kanske en av de klokaste. Att man inte svävar iväg och vill ha något affischnamn, utan att man faktiskt bygger vidare på det som finns i klubben.
Det var en ganska typisk United-rekrytering.
Ja, men det är lite svårt att säga det där också.
Ja,
för
man vet
har ju inte rekryterat någon på 26 år.
Sant, men om man ser till vilken typ av spelare de tenderar att köpa också. Typ Carrick-typen.
Det är ju som Manchester City, tror jag det är, som sjunger att vi värvar Kun Aguero när ni värvar Phil Jones. Men det är ju liksom ingenting som United skäms över, utan det är snarare som man jobbar i den klubben. Och det har ju funkat ganska hyfsat, får man ändå säga.
Ja, och en väldigt kort grej dock, som den här Moyes-grejen medförde, var ju att Wayne Rooney ju vill lämna. Det kanske han hade gjort oavsett vem vad som tog över, men det finns ju en liten historia med honom och Moyes sen tiden i Everton. Och frågan är ju då, om Rooney försvinner, så blir det ju enormt jobb för Moyes att försöka ersätta honom. Eller det går ju egentligen inte att göra det. Så det är ju en liten negativ, enda negativ egentligen med den här rekryteringen som jag ser.
Ja. Absolut, men jag är inte helt säker på att Rooney lämnar dem till slut.
Nej, inte jag heller egentligen, men han har ju åtminstone lämnat in en transferbegäran.
Förra gången kändes det ju som för att liksom trissa upp priset på sig själv, eller trissa upp
lönen.
Exakt. Men den här gången, jag vet fan, det gör man väl inte 2 gånger. Det känns ju väldigt väldigt konstigt. Men jag tror nu att de kan övertyga honom kanske. Det är ju annars en otroligt viktig pusselbit som försvinner. Även om han har fått en tillbakadragen roll nu. Men nog om det. Nu har vi pratat nog om Sir Alex, Chelsea, Manchester City och allt. Och Arsenal och Tottenham, alla lag vi har nämnt. Och nu går vi över till det väsentliga, det viktiga. Niklas Bentner.
Den gode dansken.
Ja, exakt. Och vi har ju tokhyllat honom. Nej, det har vi inte riktigt, det var tre. Men vi har liksom tillgängnat honom ett helt blogginlägg nu i dagarna här på bloggen. Har ni inte läst det så tycker jag verkligen att ni ska gå in och göra det omgående. Och där bedömer vi var vi tror att han kommer hamna i höst egentligen och vilken klubb vi tycker skulle vara optimal för Bentner. Och vi kan väl gå igenom det inlägget lite snabbt när vi ändå har chansen. Och Måns, du tycker att Niklas Bentner bör gå till Everton. Att det skulle vara den optimala klubben både för honom och för klubben då helt enkelt.
Ja, de måste ju bygga om nu, för jag förutsätter, eller Moyes kommer ju försvinna och jag förutsätter att Fellaini försvinner och jag förutsätter i princip att Baines försvinner också.
Garderar det lite där?
Ja, men jag tror nog Baines försvinner och de kommer bygga om, behövs ny manager och de har ju inte haft en vettig anfallare på. Jelavic hade ju en bra vård där när han kom till klubben, men de har inte haft en vettig riktig anfallare över Everton på hur länge som helst. Och nu säger inte jag att Bentner är en vettig anfallare, men han skulle åtminstone få chansen att få ta en lite mer stjärnroll. Och det tror jag, det passar ju honom. Och jag vill se honom i Premier League. Och ja, jag hoppas någonstans att en sån som Martin O'Neill är aktuell för jobbet som Everton-tränare, även de mesta tider på att bli Martinez. Och han har ju haft O'Neill tidigare i Sunderland och gjorde bra ifrån sådär. Så att det, jag hoppas att tro på Everton där.
Mm. Och Hannes, du pratar mycket om Bayer Leverkusen.
Det kanske är ett sikte mot stjärnan enligt många, men jag tror att Bentner är mogen uppgiften. Jag känner att med tanke på hans fysik och hans att han är mycket på sin styrka och nick skicklighet så är ju de sydeuropeiska ligorna uteslutna. Så det är ju de nordeuropeiska ligorna vi talar om. Och jag och Niklas själv är övertygad om vill se honom spela i de stora matcherna med andra ord Champions League. Och där är ju Bayer Leverkusen ett mycket bra alternativ. För om de säljer Kisling i sommar, vilket mycket tyder på, så vore ju Bentner en ultimata ersättaren då han i mångt och mycket är en kopia av Kisling. Kanske lite mindre teknisk, men han skulle kunna kliva in på topp, få en stjärnstatus och bli liksom navet i Bayer Leverkusens totala inläggsfotboll som de spelar. Så det vore ett perfekt resmål för Bentner. En klubb där han kan spendera lång tid framöver och bli en riktig skyttekung.
Åh, herregud!
Mm.
Det här kom som en chock, måste jag säga. Att han skulle vara den optimala lösningen för klubben. Och att klubben skulle vara den optimala lösningen för honom. Men det känns ju nästan som att man borde slå en pling till Bayer Leverkusen.
Ja, men det vore ju fint med Bentner i Champions League, jag tycker.
Det också.
Det där uttalandet från Hannes känns nästan lika bra som... vem var det som sa det? Pärlskog som sa att Torres var den ultimata kontringsspelaren. Hur var det?
Ja, ultimata var det nu till och med.
Ja, det kanske var optimala, ja, men
det är intressant att det i princip i Robbans värld inte finns någon mer eller någon annan som kan liksom mäta sig riktigt med.
Precis, och jag tycker att Bayer Leverkusen är den optimala och ultimata klubben för Bentner och vice versa. Det tycker jag är tajligt lite grann faktiskt.
Ja, men ibland får man bre på för att få sin vilja igen.
För att höras, om inte annat.
Precis.
Ja, och jag tror egentligen inte på det igen sådär, men jag hoppas att Bentner hamnar i Norwich som haft en lite svag säsong, framförallt när det kommer till anfallsspelet. Har gjort 38 mål så jag på 37 matcher. Det är inte riktigt godkänt. Det är inte tillräckligt bra och hänger ju lite ihop med att stjärnan Grant Holt inte haft en särskilt bra säsong. Åtminstone verkligen i skuggan av förra säsongen. Så att Bentner kliver in och blir anfallsstjärnan som bär. Vad är det? Kanariefåglarna eller något sånt de kallas.
Stämmer.
Bär dem ut liksom att fortsätta etablera sig i Premier League. Det tror jag på faktiskt. Och sen som jag skriver så har jag fått för mig att Bentner skulle passa jävligt bra i gult och grönt. Men jag vet inte riktigt hur jag bildat mig den uppfattningen.
Förmodligen på att han är en otroligt färgstark spelare och det finns väl ingen bättre.
Det låter som ett rimlig förklaring. Det är faktiskt ett snyggt ställe de har, det tycker jag. Framförallt bortastället, det gröna tröjan. Som jag vet att Hannes hatar. Eller har format ett och hat i alla fall.
Ja, men om vi bortser från munderingen så skulle jag hellre se honom spela på en Champions League-arena än i en gulgrön tröja.
Och många danskar söker sig också till Bundesliga. Och det är oftast där de gör
succé. Ja. För att återgå till mitt spår så tror jag att Bayer Leverkusen är mer aktuellt än vad folk kan tro.
Kanske. Mm. Ja, men då tror jag att vi ska tacka för visat intresse. Och vi hoppas att ni kikar in på bloggen också under veckan, där det kommer komma upp dels förhoppningsvis 2 stycken podcastavsnitt. Ett ordinarie och ett med fokus på Champions League-finalen som spelas nästa helg. Och i den ordinarie podcasten på måndag så kommer vi också återgå till de här liksom de vanliga stående inslagen med Hannes Feldins krönika och så vidare, som jag vet är ett uppskattat inslag i podcasten. Men tills vidare så trevlig helg på alla. Det kan vi väl unna lyssnarna. Och tack och godnatt.
Tack och godnatt.